Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag kan börja med att hälsa våra kära lyssnare välkomna till en AV hemma hos mig. Och den har börjat med ett skratt bakom en toalettdörr. Klara, vad hände?
Nej, men jag kommer in då på lille gästtoaletten här och sätter mig på toaletten och så ser jag att det finns en display. Som en liten kontroll som nästan ser ut som en smartphone. Och slår jag på den och inser att det här är då en toalett plus allt, med plusmeny. Mm. Och så finns det då någon liten knapp som ser ut som en dusch. Och så har jag liksom hört i Alex och Sigge att Alex har skaffat någon sån där toalett. Så jag tänkte, den måste jag testa. Och trycka på knappen. Och alltså, det är det sjukaste jag varit med om. Nej, men alltså,
Du hörde det i ditt skratt.
Nej, men alltså det roliga är att den verkar ha liksom lokaliserat bajshålet direkt. Ja. Att det var den typen av skratt. Ja, jag vet hur det låter.
Mm. Nej, men det var liksom rätt upp i krysset och också med full kareta. Alltså jag har aldrig varit med om en sån hård stråle. Och det är en känsla jag verkligen unnar alla att få uppleva någon gång.
Alltså, och så gladast kommer min fästman bli när han kommer hem här snart och du berättar det här för honom. För att han brukar annars gilla att demonstrera toaletten.
Ja, du vill bara säga att jag har aldrig haft ett så rent stjärthål som idag. Och det vill jag fira, så skål!
Välkomna till 30 plus trevar. Nu kör vi igång frågepodden.
Bör vi ha en liten triggervarning här kanske? Mm-hmm. Att ljudet inte kommer låta som det brukar låta den här gången, eventuellt eftersom livet hände och vi har en mix som inte riktigt funkar och en annan som ligger kvar på annan location. Så vi har en mic, men vi har fortfarande tre poddare och nu gör vi vårt bästa för att ändå svara på era frågor, eller hur?
Mm. Exakt. Och jag har den stora äran att hålla i detta frågeavsnitt så att jag ser frågorna lite i förväg bara. Och ibland så kan man ju samla ihop massa frågor som har rört samma ämne till en fråga. Det känns som att det är väldigt många som är nyfikna på att klara vad som händer uppe på vinden, hur det går med alla spökena i huset. Ge oss bara en liten update.
Ja, men alltså senast idag så hörde jag ju någonting i huset. Och nu pratar jag inte om den här lilla rotten som har varit för smart för alla fällor som vi har ställt ut. Alla. Alltså det är Sveriges mästerrotte. Mästermus. Men det är ju någonting som finns där, tror jag. Det har varit rätt lugnt ett tag. Men jag känner närvaro. Det gör jag. Och man hör konstiga grejer i huset. Det gör man.
Också Sveriges mästermus. That's what she said.
Tove, jag tar den här till dig eftersom jag kommer rikta de liksom relationsrelaterade frågorna lite mer till dig och de som rör var och en av oss direkt till oss. Men här har vi första frågan till Toves känslor. Hur lik måste man vara sin partner i intressen för att kunna förstå varandra och ha kul?
Vad roligt att du frågar. Välkommen till Toves känslor. Mm. Ja, det finns olika teorier om det här. Det är lätt att, att landa i det mycket enkla ordstävet lika barn, lika bäst. Man skulle också kunna landa i opposites attract. Jag skulle vilja hävda att det är bra om man inte är allt för olika. Man, det här med att man ska komplettera varandra så himla väl. Nah, det räcker bara så långt. Mm. Det bästa är om man har lite samma värdegrund, tycker lite samma saker är roliga. Det behöver inte vara identiskt, men det borde ha ungefär samma riktning. Det är vad jag tror. Mm. Mm. Så då vill vi bara säga tack från Toves känslor. Här kommer Klara.
Är det någon som har fise? Nej.
Nej.
Jag skulle bara säga ett tillägg till Toves känslor som jag älskar. Du borde ha den där rösten jämnt, kanske. Det är ju att jag tycker att det är viktigt att man framförallt gillar samma humor. Så att man tycker att samma grejer är roliga, för det gör så otroligt mycket i en relation. Ja.
Nej, men det är väl... Håller helt med.
Nej, men det är väl det man kan säga när man är 40. Att den där attraktionen man hade till det mest spännande och mest annorlunda karaktärsdragen kanske visar sig sen inte är så spännande. Utan det är jävligt härligt när man kan skratta tillsammans och åt samma sak. Ja, jag känner väl att jag river av bröllops... snacket. Mm. För det var väldigt många nyfikna frågor just runt bröllopet. Och då är det så här att jag tror inte att vi kommer kunna genomföra det 2021. För att ja, vi får fortfarande se om det blir så. Men tanken är att våran location är utanför Sveriges gränser. Och om vi ska kunna få alla att åka dit som vi vill ha med på den speciella dagen, så kommer det vara omöjligt som det ser ut just nu.
Är det något mer du har lust att avslöja kring bröllopet? Finns det några andra tankar, planer, teman?
Ja, men det gör ju det. Men jag känner så här, om vi då kommer hålla det här till 2022, så blir det så väldigt långt dra ut på det. Om jag börjar liksom hinta nu. Så jag sparar på det helt enkelt. Här har vi en fråga som heter bästa leken på en middag AV. Så får ni fundera lite här. Men det var väldigt kul. Häromdagen så var jag inne på Ganni och så kommer expediten fram och var så här: jag måste bara tacka för Elsa-böckerna. Men framförallt för en grej i Elsa-böckerna som jag snodde rakt av och säger är min idé. Det är baklängesmiddagen. Hon bara, jag har varit på så många dejter och jag tog en kille framförallt. Och så berättade jag att det här var ju helt klart min idé. Vi börjar med desserten och äter oss igenom middagen bakifrån. Och det var så kul att höra att så här, den lever kvar baklänges middagen. Men sen så tänkte jag också på så här, rolig lek runt AV. Så de här frågorna som du ställde till oss, Klara, har vi fått frågor på också. Så här, var hade du hittat dem någonstans om man vill fördjupa sin relation just över en AV?
Just det. Det hade jag ju lovat att jag skulle posta på Instagram, och det har jag glömt bort. Men jag ska ta fram det, för jag har inte det i huvudet. Mm. Men det är lätt att hitta dem igen. Så att jag ska absolut ta fram det. Men jag tror att man också kan bara googla på 20 frågor för att fördjupa alltså så här, i relation.
Men Tobbe, ja. Du som älskar att leka, alltså, har du någon sån här, du vet, det här spelet eller den här grejen eller...
Hörde jag lek?
Ja, det var det du gjorde. Mm.
Nej, det finns så mycket. Det finns så mycket. Världen är din lekground. Så heter det inte, playground. Vad heter det? Lekplats. Mm. Världen är din lekplats. Är vi på middag, då ska då tänker vi så här, sittande middag, då kan man ju inte hålla på och tjoa och springa runt, utan då måste man ju ha, men då kan man ju göra, du vet, allt ifrån såna så här konceptfrågor, typ så här, om du inte, som går runt bordet liksom. Om du inte gjorde det du gör nu, men du måste välja imorgon vad du ska göra. Vad jobbar du med när du vaknar imorgon? Eller typ sån här, det kan ju vara skämtgrejer. Alltså att man väljer, man ger dem två äckliga alternativ, så får man välja ett av dem. Liksom, du vet, sån här klassisk, vill du ha en kuknäsa eller könsår på huvudet? Typ. Men allt sånt där som blir, går runt bordet frågor blir oftast väldigt roligt. Och sen så brukar det också ge... liksom någonting igen, alltså så här att så här någon annan, det väcker en tanke hos någon annan som typ sätter igång någonting mer. Så allt sånt där som blir lite enkätigt tycker jag brukar vara att rekommendera, om man inte vill ha då ett typ ett bord, alltså ett spelspel. Sen efter maten, när man inte behöver ta hänsyn till tallrikar på bordet och sånt, ja, då är ju ett helt gammalt quiz. Jag vet inte om jag någonsin kommer hitta någon som jag tycker är roligare. Ja, charad, det är kul, men det är svårare att hitta folk till. Här, Klara.
Jag tänker att du ska få berätta om den leken vi gjorde på nyårsafton. Vi firade nyårsafton ihop. Mm. Och då var det en form av femkamp, va? Mm. Som var väldigt rolig. Mm. Där man liksom, ja, men det var allt ifrån då att vi skulle skriva en låt på tema som skulle innehålla vissa nyckelord, ja. Det var liksom, ja, men någonting med mjölk och vad fan det var. Så att man skulle då i sin grupp komma på den här låten, texten, hur den skulle låta eller vad det var. Det var någon form av sånt. Till sänka skepp, till...
Ja, precis. Alltså, det var ju fem... Alltså, de delade upp oss i lag och sen så var det ju liksom allt ifrån då att vi skulle... I första omgången så fick Klara 34-5 möta Atle... 14 igen. Nej, 14 igen i alla fall. Ange så många länder du kan på bokstaven. Vad var det? S.
S, ja.
Vilket blir jätteroligt, som man säger varannan liksom, och det gäller inte vad den som det fastnar på, att man hoppas ju att det är den andra som liksom torkar ut på alternativ först. Det var liksom en gren, att en i varje lag får ställa upp och vara liksom kämpen. En annan gren var ju bara, du vet, så här, två i varje lag ska ställa upp, och när man har valt två i varje lag, då får man, precis som på Fångarna på fortet, såna här, det ska vara två stycken som är fysiskt starka, bla bla bla. Och sen när man har valt sånt, så visar det sig att det är så här racing, sån här skottkärre racing, ni vet, att en ska bara liksom springa med den andra som skottkärra till en punkt, och sen byter de lag liksom, och så gör de så, eller varv, och så gör de så ett par gånger. Bla bla bla. Så det kan vara både fysiskt och det kan vara liksom rent så här snackigt.
Jo, den med nycklarna tyckte jag också var genial i all sin enkelhet. Men man bara har en skål med vatten, och sen har man ju 1 miljon nycklar hemma. Aha. Som man liksom inte använder till något. Mm. Och så är det en liten kopp som flyter på vattnet, och så delar man upp nycklarna. Eller olika grejer. Det kan vara nycklar, det kan vara game, det kan vara allt möjligt. Kapsyler. Aha. Ska du lägga den där, och den som lägger den sista som gör att det sjunker... Men det blir så spännande, för det är också lite taktik i det där.
Ja, visst.
Mm. Ja, men det är kul med den typen av femkampar.
Precis, femkamp överlag. Urkul, men det beror på vilket tillfälle på middagen, som sagt.
Underbart, jag tackar. Ni har alla separerat. Vilket råd kan ni ge för att ta sig igenom det på bästa sätt? Ja, alltså det här är så klyschigt och så tråkigt att höra kanske, men det kommer ju vara för jävligt ett tag. Och låta det vara för jävligt ett tag. Men jag tror liksom att bara lägga lite hopp i att det behöver ta sin tid. Och man behöver gå igenom det. Man måste liksom äta upp bajsmackan för att sen kunna njuta av det som kommer på andra sidan. Det finns liksom inget bättre sätt att förklara det från min sida i varje fall. Utan att det var väldigt jobbigt under ett tag. Ja. Har du något bra tips?
Nej, men jag tänker två grejer. Alltså, allt beror ju på vad det är för typ av separation, såklart. Och hur separationen liksom kommer till skott och hur den går till. Men utifrån liksom, min situation är det egentligen mest var sorgligt. Liksom, det var inte liksom krig på något som helst sätt. Då tycker jag att det, så här, det ena var att för mig var det urviktigt. Att, för det är ju så lätt att man känner att man inte har något fotfäste. Att det är så att man bara svävar fritt och att allting hänger löst. Och man bara har ingen kontroll på någonting. Liksom, den känslan kan vara så jävla överväldigande. Så för mig var det så jävla viktigt att börja med att så här, hitta ett ställe där jag ska bo, liksom, att lösa boendesituationen fort som fan. Så att jag kände att så här, jag hade någonting fast solitt, liksom, någonting som står still, alltså, förstår ni vad jag menar, någonting man kunde kontrollera. Och sen nummer två, att så här, på riktigt inte tro att man ska så här, vara urtapper och lösa allt själv, utan så här, ta hjälp av dem som står dig nära, som du litar på, som är kloka, som är varma, liksom. Att så här, prata, älta, liksom, alltså, tjata hellre än tro att du ska lösa det i ditt eget huvud, liksom, så här. För det är bara tankar som behöver bearbetas. Knutarna kommer bara gå upp om du liksom snackar om dem. Mm. Så tycker jag att det är. Mm. Så det är min conclusion. Vad är din, Klara?
När man, efter ett tag i alla fall, om man separerar med barn till exempel, så tror jag att det är väldigt viktigt att, och också obs, om det är en vettig person man har separerat ifrån, så tror jag att det är väldigt viktigt att man försöker tolka sitt ex med välvilja. Mm. Alltid. Och försöka att ta ett steg tillbaka i varje diskussion eller samtal som rör barnen och så vidare. Och försöka och liksom ha en god attityd mot varandra. Inte håller på och skapa konflikter kring grejer som inte är värt det, utan verkligen väljer sina strider. Så att man känner att det finns en vänskaplig positiv laddning. Sen är det ju svårt, för att jag måste säga att det finns ju 1000 gånger där jag har velat sagt ifrån eller sagt att det där tycker inte jag är rätt, eller hur fan gör ni där borta, eller det där är inte jag okej med. Men det är väldigt få grejer som jag har känt har varit liksom värde att ta upp, för att det är inte min business. Jag ska inte lägga mig i, utan nu är det så att det är ett liv där och det är ett liv hos oss. Och sen ska man ju såklart försöka hitta ett sätt att samarbeta på bästa sätt. Men jag tror att man ska försöka inte hålla på och detaljstyra i det andra hemmet. Liksom. För då tror jag att man får en bättre relation över tid med sitt ex.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är också väldigt många frågor om mitt ex, och då tänker jag så här att det här, jag vet inte om det här är rätt forum, och jag har tänkt väldigt mycket på att så här, ja, det finns säkert jättemånga jag skulle kunna hjälpa som har varit i liknande situationer och så, men då kommer Lilly att läsa om det, och det är min, ja, det är det jag battlar med helt enkelt. Så att när jag hittar ett sätt och en väg att gå, så kommer jag kanske berätta om min upplevelse på ett sätt som kan hjälpa andra. Det kommer. Nu går vi till nästa fråga som heter: vad är det härligaste och ohärligaste med att närma sig 40? Jag kör några spontaner från min sida, sen lämnar jag över till dig, Tove, så du kan börja tänka. Det härligaste är att man kan säga med lite tyngd att man har livserfarenhet. Nummer ett. Och det sämsta med att vara 40 plus är att inse att man är äldre. För det vägrar jag att göra, så jag tror att jag kan göra samma saker. Det är bara det att jag är väldigt ont, och det krävs lite mer rehab. Så tråkigt.
Jag tänker, ja, men det här är kanske en liten förlängning av det du sa, men jag tänker att det bästa med att vara äldre är att man oftast, jag ska prata utifrån mig själv förresten. Det bästa med att vara äldre för mig är att jag känner mig jättemycket tryggare i vem jag är. Jag tycker att det är mycket lättare att sortera i vad som är viktigt och inte, och vem som är viktig och inte, och av rätt anledningar, det vill säga, och att liksom stå på sig och vara trygg i att man faktiskt kan saker och vet saker, och framförallt vet vad man tycker och känner. Det tycker jag är det bästa. Och det sämsta tycker jag är precis det där att kroppen är en jävla svikare. Att det är liksom, ja, den är ingen schysst längre. Det är allt sånt där som man kom undan med förr i tiden. Det är, nops, allt kostar så mycket när man försöker ha lite kul på olika sätt. Och man har ont på konstiga ställen hela tiden. Det börjar redan nu, jag är alltså bara 41, det låter som jag är 65. Ja, det är det sämsta. Vad tycker du, Klara?
Nej, men jag håller lite med om att det här med att man känner sig att man är mer trygg i sig själv och mer säker. Men jag också att man har liksom... Man tar inte lika mycket skit. Jag ställer inte idag upp på samma grejer som jag skulle ha gjort för 10 år sedan. För då är jag lite så här, ja, men fan, funkar inte det här? Eller känns inte det här bra? Då kan man klara mig på något sätt. Det är inte the end of the world. Och den tryggheten är väldigt liksom skön att ha med sig. Både i jobb och i relationer. Så att man vet att det kommer gå på något sätt. Och man ska inte vara i en situation eller i ett sammanhang där man inte mår bra. Den dåliga grejen är väl att jag har alltid tänkt att jag har mina snyggaste år framför mig. Mm. Alltså så här, att man kommer att bli vältränad och man ser så hälsosam ut och man har liksom en perfekt härlig hy och allting. Och så var jag så jävla elak mot mig själv när jag var yngre. Och när man tittar på de bilderna nu så klyschigt, ja, så ser man ju bara så här, men gud, vilken fin tjej liksom. Att jag inte kunde uppskatta det då. Nu när allting börjar hänga och liksom reser söderut. Så jag börjar inse att det beror på, skönhet är ju massa grejer. Det är ju inte bara att tuttarna sitter liksom uppe vid haken, utan det kan ju vara fint med tuttar som hänger nere vid knäna också. Men ja.
Så där sa du faktiskt bara för att vara PK, och det är inte fint med tuttar som hänger över knäna.
Fast jag tycker ändå det. Jag tycker att det är...
Tuttar som hänger kan vara fint. Hänger över knäna, då har vi ju ett problem, Klara.
Ja, det kanske inte är, framförallt är det inte så lätt hanterligt, såklart. Men, nej, men man får hitta nya parametrar för det där och inte vara så fast i att jag ska försöka se ut som jag gjorde när jag var 20. Liksom. Så att man försöker hitta det mindsetet nu.
Ja. Kommer lite enklare, snabba frågor här då. Paradrätt. Då tänker jag på vad jag ska bjuda er på ikväll. Nu kommer jag avslöja det. Det blir torsk med brynt smör, räkor, pepparrot och potatismos. Det är alltså, och en fråga här i eran jättelånga frågespalt. Alltså jag känner att vi kommer inte hinna igenom alla de här, men så ibland så försöker jag väva in två frågor i en då. Är just det där hur man kan lyxa till det i coronatider, är det jättemånga som har undrat. Och jag känner så här, så som vi spelade in tidigare trodde man var facit. Men som nu sitter vi här liksom en fredagkväll, för vi har inte kunnat hitta en lucka i veckan för vi jobbar så mycket. Och så sitter vi här och dricker lite champagne, vi ska äta middag efter. Att det är så fint att de här grejerna som man trodde skulle vara på ett sätt kan ta andra former och det kan bli bättre. Så ja, addera liksom lite 30 plus 3 var inspelningsteknik i era vardag någonstans.
Paradrätt, det är ju nu man blir så fruktansvärt busted i att nej, här lagas det inte. Jättemycket mat, det gör det ju inte.
Men du, kan du inte berätta om din homemade gazpacho? Eller nej, just det, din gazpacho är ju inte homemade, eller?
Det är så jävla okamratligt. Nej, precis. Så att jag skulle säga att min paradrätt är... Ikväll blir det bara skärkisar och ost. Kan inte det vara lite mysigt ibland att bara köka skärkisar och ost?
Ja, gud, jag skulle säga det.
Jag gillar att köpa mig fri. Man köper bara jävligt mycket goda. Ett pata negra och sånt där mulligt. Och ibland lägger man till en liten gazpacho kanske. Och sen så serverar man jättemycket alkohol till. Så är det ingen som tänker på att har du ens lagat något? Känns ändå som att man har bjudit folk på lite middag. Så det är mitt parad. Och efterrätt, det enda jag återkommer till är ju pavlova, PGA. Så fruktansvärt gott jämt. Älskar pavlova. Så det är väl det. Var det hela frågan?
Nej, det var om man skulle liksom så här lyxa till det lite i coronatiden, vad kan man göra då?
Just, men jag tycker att så här, är inte det mat och dryck då? Att man så här, ja. I den mån man kan, det är ju en ekonomisk fråga såklart, men i den mån man kan, kanske så här, äta lite godare än man brukar, så här, laga lite mer så här, rejäl mat som tar tid och som kanske kostar lite mer, lite finare råvaror, lite dyrare viner, alltså, allt sånt där, att man bara skruvar upp de grejerna man fortfarande kan hålla på med och gör dem aningens härligare. Det tänker jag känns som en bra lyx. Men nu är det Klaras tur att svara.
Ja, men jag måste ju ändå säga att min paradrätt som jag lagat till flest gäster är ju bolognesen, för att den är optimal. Du gör det mesta jobbet innan, så att du kan bara umgås med dina gäster. Och sen brukar jag väldigt ofta köra också ost och skärkisar och sånt till lite förrätt, lite plock liksom. För då får man ut mer av middagen än att man ska hålla på och stå och kocka i köket när man kan umgås. Plus att det är väldigt gott. Och sen måste jag säga att jag testade att göra en vegansk bolognese med sån här cashew-parmesan. När man blandar näringsgäst och mixar ihop med cashewnötter, naturelle. Och den blev faktiskt väldigt... Alltså, vad ska man säga? Det finns ett sånt ord på amerikanska som inte finns på svenska riktigt, som heter savory. Mm. Vegansk mat är väldigt sällan savory på det sättet. Men den här var det.
Det blir lite smakrik.
Och... Ja, men precis. Det finns...
Jag här bakifrån.
Ja, men exakt. Nej, men en vegansk bolognese går faktiskt att göra och får den riktigt bra. Så sök på jävligt gott. Det är någon influencer, instagrammare och bolognese. Så det är ett säkert kort. Och det är alltid lyxigt när någon har lagt 6 timmar på en maträtt, såklart. Dessert brukar jag köpa färdig sån här från Picard. Antingen crème brûlée från Picard som man bara kör in i ugnen. Superlätt, smidigt. Eller bara glass med chokladsås. Alltså, ja, det funkar.
Jag har hört att det finns en bra där chokladfondant också därifrån. Har du testat den?
Nej, jag har inte testat den.
Det här var ingen sponsor alls, utan faktiskt bara tips. Ja, det blir högt och lågt här. Hur hanterar man bäst ett negativt gravtest när man ville ha ett positivt? Oh. Har vi alla varit med om det här?
Mm. Nej, jag har faktiskt inte det.
Mm. Har du några bra tips, Klara?
Nej, men jag blev lite knäckt av det där. För vi försökte ju igen sen och skaffa ett syskon tillsammans. Och kände liksom, när vi hade hållit på och när man tog negativa test efter negativa test, att jag gav upp. Men då hade jag ju liksom 2 barn sedan innan. Så att jag kan inte ens föreställa mig hur det känns om man inte har något barn. Och verkligen vill ha barn. Så jag har inget tips. För att jag gav ju upp, som sagt. Men jag förstår att man inte vill göra det om man inte har något barn.
Jag har faktiskt inte upplevt det här, tack och lov. Men jag vet inte, det känns som att man bara kan spekulera. Men det kanske är liksom inte... Jag vet inte, det är magstarkt att ens spekulera i något man inte upplevt själv. Men jag gissar att man liksom får försöka... Alltså, jag gissar att det är superprovocerande med folk som ska vara så här hurtiga och bara... Då ska du bara upp igen nu, upp i sadeln, och någon gång kommer det hända, och annars så kan jag alltid adoptera. Och jag menar så här... Har man bestämt att man vill ha ett biologiskt barn i den mån det går, så förstår jag att så här, det är klart att man ändå vet att man också skulle kunna adoptera om det är så. Men det är inte den trösten man behöver i den stund besvikelsen faller in. Liksom. Jag vet liksom inte exakt vad det är man ska göra mer än att typ, så här, kanske tillåta sig att sörja det som inte blev där och då, men sen försöka hitta ett sätt att... Så här, ja, men du vet, man kanske ger sig själv så här, en viss tidsfrist när man får sörja och vara ledsen och besviken. Och sen att man liksom så här, ja, men det var den här gången. Så här, om jag inte har bestämt mig redan för att jag ger upp nu, då vet jag att jag måste liksom så här, inställningen kommer vara en del av det. Jag måste liksom blicka framåt nu. Så det kanske är det där, att man ger sig liksom en tidsfrist att sörja det rakt ut. Och sen försöka liksom hitta sätt att se just på saken och tänka framåt. Jag verkligen ber om ursäkt om det här. Liksom är förment av mig att försöka prata om något jag faktiskt inte känner till. Jag bara spekulerar. Ja. Har du något att tillägga, Sofie?
Nej, jag kan bara signa in på allt ni har sagt. Och ibland så tycker jag bara så här, det får bara vara jobbigt. Det behöver inte finnas lösningar på allt. Jag tror man kan ge liksom bästa tips runt anställningsintervju. Alltså vissa så här lite enklare saker. Men livet, när livet händer, är inte så jäkla lätt att bara hitta lösningar på jämt. Får vara vad det är. Här var en fråga som var ganska rolig tycker jag. Berätta hur ni skulle styla om varandra om ni fick fria tyglar. Alltså är inte det en jättebra fråga? Och då tänkte jag på liksom Klara rent. Du har ju haft många olika utseenden sen vi började spela in hårmässigt. Jag tror att jag ger dig en komplimang för ditt hår varenda gång vi ses. Och sen till slut jag bara, nej, men jag kan inte fråga om du har gjort något nytt med håret igen. Men jag känner, där du är nu, där ska du vara. Alltså jag hade behållit det här. Luggen, den höga tofsen, alltså allt det jag ser här nu. Och då, om det här kommer samtidigt som vårat Lumine-samarbete, så kan man titta på det. Och sen så tror jag att jag gillar liksom dig så här feminin. Det gillar jag. Däremot så gillar jag dig, Tove, maskulin. Alltså så här army, när du har liksom armyjacka, boots, jeans, hoodie. Lite det liksom. Passar dig så jävla bra. Och sen det här lite längre håret, väldigt fint också. Så det, nu är det egentligen ingen omstyling, utan snarare bara hålla kvar i vissa saker. Att så här, det där, gör inte om det där och gör inte om det där. Men är det något mer jag skulle tänka på? Nej. Nej. Det är väl det som är att vara 40. Inte du då, Klara. Jag vet att du är yngre.
Nej, men det är roligt att du säger det. För jag trivs ju absolut bäst i liksom en liten vippig klänning. Och, men sånt som oftast är väldigt förknippat med sommaroutfits. Där känner jag att jag hör hemma. Men på vintern har jag ingen aning. För jag tycker det är så svårt att behålla den känslan av liksom att vara feminin, men man ska ha vinterkängor och byxor och sånt där. Men nej, alltså jag kan inte riktigt se någon. Alltså jag gillar ju när Tove har liksom sina sån här olika typer av dresser, gillar jag.
Okej, kostym.
Ja, och sen så du har ju otroligt vackra fötter. Jag gillar ju när du har en liten klack och så, men det är ju inte sånt som man kan ha till vardags. Men jag känner inte heller att jag skulle förändra så himla mycket. Sofie, jag kommer ihåg när vi tog de förra poddbilderna, när du har så här, typ en t-shirt, jeans och de här Annie Nebbing bootsen. Att det är en sån jävla bra så här style som är liksom lite rockig men inte för rockig. Men också så här, du pull off a white t-shirt like nobody else. Alltså det finns ingen som...
Klara, jag ska
vara
det
själv. Nej, men på riktigt, alltså så här, den ganska enkla stilen. Och sen ja, men håret som du har nu. Du har ju typ i stort sett haft samma frisyr sedan jag lärde känna dig.
Fan. Håret är alltså utsläppt och lite liksom stora lockar kan man säga. Så att det bara lite så här, som ett fall liksom.
Ja, på tal om det, jag har ju en bild som vi har postat förut som jag hittade, som jag har screenshot och skickat till Tove innan jag kände dig, på en frisyr som du absolut aldrig ska ha igen, med några slags små kruslockar. Nej, den vill ingen faktiskt återuppleva, inte på någon tror jag.
Nej, den är död och begraven. Oh, okej, okay. Ni var så här mogna och schyssta, så nu känner jag att det blir min roll att bring on the dirt. Okej, fuckers. Så här skulle jag göra. Nu ska vi se. Det skulle vara jättekul att se hur Sofie vuxen ålder skulle hantera att klippa av sig håret. Hon gjorde det en gång i gymnasieålder. Hatade skiten.
I tv-åren också. TV-åren. I Porsche-frillan.
Just det.
I sändning.
Mm. Ja, men jag minns det framförallt från gymnasieåren, för att du hatade det. Mm. Och det var så himla inte du. Det skulle vara jättekul att se hur du skulle hantera det i vuxen ålder. Vad skulle du göra av en sån?
Men alltså, då kan jag berätta vad jag gjorde i vuxen ålder när det här hände. Om jag inte har berättat det här i podden tidigare. Men det var när vi hade lyckas få tag i Victoria Beckhams hårstylist som skulle flyga till Stockholm bara för att klippa mitt hår. Och där och då så blev det ju lite pressure på mig. Det är inte då man säger att du kan få toppa det. han har ändå flugit in. Så i sändning så hör jag mig själv säga att så här, ja men go ahead, du får liksom fria händer. För jag tänkte så här, men hur dåligt kan det bli egentligen? Han är ju en känd superhårstylist. Det här kan bli så jäkla fint. Och sen så sitter jag liksom med det här havet av hår på golvet och inser att han har i stort sett bara kopierat den här korta, uppklippta, snea parsen som han precis har klippt på Victoria Beckham. Alltså han kanske har missuppfattat briefen lite. Att vi hade ju inte önskat att han skulle göra exakt likadant på mig, men det gjorde han ju. Och då minns jag att jag fick be sig inslagsproducenten innan jag skulle ava programmet att så här, gå och hämta liksom ett glas vin som jag får svepa, för att annars kommer jag inte kunna titta in i kameran och säga att och kolla vad fint det blev, och så avslutar vi ses nästa vecka. Ja, det var det. Nu ska jag hitta en ny fråga, så jag ger micken till dig.
Okej, då skulle vi klippa av håret på fart. Nej, okej, men om jag inte ska vara taskig då, då skulle jag faktiskt, jag älskar ju att se dig i uppsatt hår, det vet ju du. Det säger jag varje gång du har uppsatt hår. Att du har perfekt huvud för liksom stramt hår bakåt. Det tycker jag är väldigt klädsamt på dig. Det skulle bli din signature. Och sen jag gillar ju också när du har typ som när det var lite varmt i höstas. Och du körde den här, du vet, som ett sån här, vad heter de här linnena som är liksom som ett brott, alltså inte brottarlinne, utan de här som har liksom lite bredare kanter upp till, men det är inte en t-shirt, det är mellan t-shirt och linne liksom. Du hade en sån svart och jeans och boots, så att det är så här lite cool med, liksom den stilen gillar jag på dig.
Det är lite
same. Och Clara, jag håller nog med om att jag gillar också det här lite feminina, samtidigt som jag ser väldigt mycket dig med den här Anine Bing-rutiga liksom overcoaten och sånt, men jag gillar ju långt hår på dig. Det tycker jag verkligen du klär dig. Och när det är så här, men som det är nu, att det är så här, som ditt naturliga hårfärg, så är det lite blont liksom i det. Det tycker jag är väldigt snyggt. Om jag skulle ställa till det för dig riktigt som att klippa av Sofies hår, vad skulle jag göra då? Då skulle jag kanske göra dig till någon form av, kan du vara någon gotare till att du skulle tycka var svårt? Dit kanske vi går då, ja?
Ja, men jag har varit det. Alltså, när jag var tonåring så hade jag ju kolsvart hår, jag hade nit halsband, nit bälte och bara rött och svart på mig. Så att jag har ju testat, inte så mycket got kanske, det var mer så här rocktjej-stilen. Men I hear you, we'll never go goth.
Men din själ är svart som synden. Skoja.
Vad i era karriärer är ni mest stolta över? Ja, kommer man in i mitt hemmakontor så ser man vad jag är stolt över, för att jag har en tendens att visa det då. Men det kommer bli böckerna. Och det är någonting som jag vill liksom tillbaka till också. Det är då jag kände mig liksom som nöjdast rent karriärsmässigt. Att också vara stolt över det jag gjorde. Och ska man säga, utvecklades mest också. Nu känner jag mest att så här, ja, det är väldigt mycket som går på rutin. Jag skulle vilja tillbaka till det där liksom pirret i att inte riktigt veta exakt hur man ska göra sitt jobb. Alltså utmanas dagligen och också få liksom gå in i skrivarelivet lite igen. Det ger sig in liksom i att är en ny värld. Det skulle vara jättespännande. Så att alla böcker som kom, och det blev 7 från tryckeriet, är jag lika stolt över. Klara?
Jag måste säga att jag är mest stolt över att jag sa upp mig från SVT. För att det var ett sånt jobb. Jag kom liksom in, fick en fast anställning direkt utan provanställning. Vilket inte hände. Det är som att vinna på lotto liksom. Och allt var supertryggt och det är jättebra pensionsspar och det finns utvecklingsmöjligheter i företaget och så vidare. Men när jag hade varit där i 5 år så kände jag, när det började komma in nya människor på företaget, att man hade den där inställningen att så här, nej men det där kommer aldrig gå, för det här är SVT. Den som de hade när jag började själv, och kände att det är så otroligt många på det här företaget som borde säga upp sig och inte ska vara kvar där, men de tror inte att de har valmöjligheter. Och vissa kanske inte heller har det. Så det får man ju också respektera såklart. Men att känna att så här, nu ger inte jag så mycket tillbaka till det här företaget. Och då är det dags att lämna. Och så känns det också som att när man har ett public service-jobb så har man ett ansvar. För att det är liksom licenspengar man gör innehåll för. Och känner man då att gnisten är lite död, då kan de få in annat folk med gnista. Och också, jag försökte göra jättemycket förändringar under tiden när jag var där. Och lyckades med ganska mycket av det. Så det är också stolt över. Men till slut så orkar man liksom inte springa med huvudet för in i en vägg. Och det har jag, tror jag, berättat om förut i podden. Men det är nog absolut mest stolt över. Att veta när det är dags att lämna. Och våga ta det klivet, fastän det är supertryckt och allt det där.
Jag tror att... Jag har nog inte heller så här ett nedslag, alltså ett typ... Alltså en specifik achievement, liksom. Någonting jag uppnått specifikt som jag är stoltast över. Utan jag tror att det var också så här att våga starta eget. Att det är så här, det har jag hittills, peppar peppar, aldrig ångrat en sekund. Och nu är det ju fan 8 år sedan, liksom. Att det är så här, man vågar tro på att saker kommer ordna sig och liksom, har man den inställningen och är lite vaken, så tror jag att mycket faktiskt också ordnar sig. Sen inser jag att det är, så här, det är klart att så här, det fanns fördelar för mig. Jag kände ganska mycket folk. Jag hade liksom träffat många inom många världar och just skriv liksom, och ja, men hitta på grejer som är liksom mina skrån på något sätt är ju ganska tacksamt att frilansa inom i det att det finns ganska många olika scener du kan röra dig mellan liksom. Men just det där att det är samma som för dig, Clara, att våga lämna någonting som var liksom tryggt för att satsa på någonting som var läskigt men kanske ja, jag vet inte, mer upfilling på något vis. Det är jag jätteglad att jag gjorde. Och hittills känns det som att så här, det finns inga alternativ. Jag har svårt att se att jag går tillbaka. Men who knows, det är, så känns det idag.
Som sagt, det finns vissa som är återkommande. Och det är faktiskt så, Tove, att det är ganska många som undrar. Dejtar du någon? Och hur står det till med ditt kärleksliv?
Kul att ni frågar. Jag dejtar inte någon. Och det är jätteskönt, skojar bara. Det är verkligen inte. Det är så jävligt tråkigt. Jag önskar verkligen att jag dejtade någon. Men jag... Det är som att alltså, ribban höjs hela tiden för vad som ska vara värt min tid. Förstår ni? Att man blir så otroligt bekväm. Så det är som att jag så här, alltså, det ska så mycket till för att jag tycker att det ska vara så här, värt ansträngningen typ. Och egentligen så vill jag ju verkligen bara träffa någon. Men det är som att jag inte orkar, jag får inte ihop det i huvudet själv ens. Det är svårt att förklara för någon annan. Men det enkla svaret är nej, jag träffar ingen. Och that kind of sucks, man.
Ska jag göra en på norsk? Vad är deres största utfordring i livet? Vet ni vad det betyder? Jag vet inte heller. Vad är utfordring? Och vad har dere blivit mest sårt över? Och sårat var ju, nuddade vi ju där i... Vi har precis svarat på den frågan i ett tidigare poddavsnitt. Men vad ska vi tro att största utfordring är?
Utmaning.
I livet. Vänta, vad är deras största... Okej, den största utmaningen hittills jag har haft i livet var utan tvekan att bo i... ja, alltså, när jag bodde i New York hade jag bestämt det själv och jag hade mitt jobb där, mina vänner där och mitt liv där och då. Sen så flyttade jag till Schweiz, där har ni också hört flera gånger. Men då hade jag varken... mitt liv, mina vänner eller mitt jobb eller min familj där. Och då blev det en så stor utmaning i att hålla kvar vid allt. Alla de här benen som livet är uppbyggt på. Att fortsätta liksom kriga för karriär, hålla kvar i kompiskontakter, vara en bra syster, dotter. Ja, men hålla i alla kontakter och samtidigt då liksom leva i en dålig relation så att energin inte alltid fanns där. Det var liksom den största utmaningen i mitt liv och också det som jag är mest stolt över rent, om man inte pratar karriärsmässigt utan mer livsmässigt, att, att jag lyckades ta mig ur det och starta om och ja, göra en förändring helt enkelt. Men det var liksom en utmaning som kommer att som har gjort mig ödmjuk och också alltid funderat över när jag träffar människor vad de har i sitt lilla bagage. Vad har varit eller är er största utmaning i livet nu, Klara?
Nej, men min största utmaning är väl att hålla mig på rätt sida av galenskapen. Nej, men så med psykisk ohälsa och sånt där och känna att man liksom kan vakna upp varje morgon och försöka känna att man är tacksam för grejer och glad och fokusera på det. Min största utmaning till denna dag tror jag ändå var att ta mig igenom gymnasiet. För jag hade en period där jag mådde ganska dåligt av olika anledningar och jag gick inte till skolan, jag var en hemmasittare. Och kunde inte ta studenten egentligen. Jag var ju med på studenten, men jag hade ju egentligen inte ett riktigt komplett betyg. Alltså jag hade inte tagit studenten på pappret och fick ju gå in och göra klart på komvux och sådär. Så att det var väl just där och då när man inser att nu håller jag på att liksom spola hela min framtid i toaletten, så var det väl ganska så körigt såklart. Men sen så känns det ju så här i efterhand. Ja, det var bra att jag kunde få mitt studentbetyg till slut, eller vad det nu heter, examen. För att jag kunde åka och festa i Australien i ett år. Och gå på university där. Och lite kurser på högskolan. Men i övrigt så har ju ingen någonsin frågat efter mina betyg. En enda gång i de branscherna jag befinner mig. Så jag hade ju egentligen kunnat gått ut utan en studentexamen, om man ser på det. Men det är ändå skönt och tryggt att ha det i bakgrunden. Att så här, ja, jag klarade matte B till slut. Ja. Men jag har fortfarande IG i idrott.
Mäktigt ändå. Mina två största utmaningar i livet. Den ena har varit när jag och Kalle fick Sigge och hon inte sov typ första ett och ett halvt året. Några längre perioder liksom, utan det var i princip vakna en gång i timmen från att vi la henne till att hon gick upp på morgonen. Då, alltså det var på ett fruktansvärt, för det var som att man blir en annan, man blir psyksjuk liksom. Och vi var liksom två psyksjuka och det var så lång tid som det höll på så här. Så att det var, fy fan, det var inget roligt. Det var utmaning nummer ett. Den andra var, ja, men hela det där att gå igenom egentligen en separation med barn och oroa sig liksom, alltså dels över då så här, ekonomi, hur ska allt gå till när jag är frilans och ska ha liksom ett singelhushåll med barn, alltså så här, man kan inte vara lika liksom vara ett rövinden eller vad fan det heter, utan det är verkligen så här, alltså den oron samtidigt som man ska bearbeta sorgen, samtidigt som man måste göra tusen praktiska saker på en gång, samtidigt som jag var svinsjuk i sköldkörteln utan att ha fattat det då, så det var så jävla mycket samtidigt och jobbade hur mycket som helst. Så det var liksom, det var en period när wow, det fanns husade i säven. Men fan, man klarar ju det också. Alltså, man fäller ner och eller jag gjorde, ska jag säga. Man, det finns ju ingen prestige i det. Jag hade tur och tog mig igenom det. Och det är jag jätteglad över att jag gjorde. Men det var en satjävel till utmaning. Och idag vet jag fan inte vad jag har för huvudsakliga utmaning. Jag får suga på den lite.
Men det susar i säven. Vi måste sluta.
Jag tyckte var så gulligt som vi fick här också. För i och med att det här är en liten AV då, som vi passar på att göra den här frågepodden under. Och så är det någon som har ställt frågan. Vilken drink startar ni helst med och vad blir det i glas nummer två? Alltid kul att prata drinks.
Ja.
Och jag kan börja. Det här är supertydligt för mig nämligen. Ja. Första glaset, 100% champagne. Eller, nej, det kan vara vad som helst som bubblar faktiskt. Det kan vara prosecco, det kan vara cava. Det är det första glaset och kanske även 2, 3 och 4. Sen, när man ska dricka drink, då ska det vara antingen en margarita eller en gin och tonic. That's it.
Det blir bubbel för mig också, det är det vi har börjat med här nu. Kommer det bli en långkörare, då är det espresso martini som andra drink. Och är det en kort middag så att man liksom vill bara så här... få drag direkt och sen kommer det bli tidig hemgång. Då är det en dry martini.
Jag måste säga att mina favoriter är ju en Old Fashioned eller en French 75. För att en French 75 är ju då champagne och drink i ett och samma. Det är den geniala fördrinken. Man blir också jättefull.
Tack kära lyssnare för att ni har varit med oss en vecka. En vecka till helt enkelt. Det var dit jag skulle komma. Vi hörs nästa vecka.
Tack för idag. Puss, puss.
Puss!
En podd från Allermedia.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.